Jag lägger den mellan...
Tar mackan.
Är det så din lilla cue när du vill att han ska klippa?
Det är liksom mitt...
Jag känner ålderns höst.
Ja, det börjar bli lite gråårsägge.
Du kan inte säga hallå, saker.
Hallå, hallå. Va?
Får allt man inte... du säger här kan komma med i podden.
Mackan, ta inte med det där.
Hörrni, är ni färdiga då? Ja, håll käften.
Det här är Fighterpodden. Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch gloves, get ready for war. Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Det är podden som du har väntat på. Detta är avsnitt nummer 41 av Fighterpodden. Varmt välkommen. Jag heter Mårten Söderström. Välkommen också till Elin Blad.
Tack så mycket.
Och Simon Kölle.
Tjena, tjena.
Hans Wiklund är inte med oss idag, så vi kör utan honom. Men vi har ju ett späckat schema.
Verkligen, verkligen.
Det har vi.
Grymt mycket på gång.
Har du varit en bra vecka, va? Stämmalet igen, Elin?
Ja, jo, jag är mindre förkyld nu än vad jag var senast.
Däremot är Simon förkyld nu.
Jag tar inga ansvar för det.
Ni sitter ju bredvid varandra, ja, vi kan inte nu se som lyssnar, men de sitter bredvid varandra här nu och
exakt.
Rätar lite grann.
Ja, men lite, nej, kverulant.
Kverulant.
Vad är det för ord?
Kverulant är sådana här som man hittar på att man är lite förkyld. Så. Man är inte riktigt speciellt förkyld. Hypokondriker kan man också kalla det och så vidare och så vidare. Nej, men lite så här små förkyld.
Hörrni, i dagens podd laddar vi upp. Såklart kommer det kampsportsnyheter. Sen är det ju såklart också då UFC 229. Mm-hmm. Khabib mot McGregor ska vi fypa oss i. Och kring den ska vi inte bara prata om vad vi tror och sådär. Vi kommer också ha Dr. Kölles bettingskola. Det har kommit väldigt många mail om det. Hur spelar man på fighting? Och det ska du förbättra. Det är ett 12-punktsprogram.
Och du låter ju snarare som att man faktiskt ska sluta spela snarare än att börja.
Vi får se hur lång tid
12 steg program. Eller så kan jag hålla en föreläsning. Den här podden kommer då bli 3 timmar lång.
Men vi får se.
Vi börjar nu.
Ja. Hörrni, jag tänkte att vi ska ta och ringa upp till Lina Länsberg. Hon är ju faktiskt på förkortet.
Mm.
Hon riktigt möter häftigt. Ju en ryska där.
Jana Kunitskaya.
Har du några frågor ni vill ställa till Lina?
Men jag är nyfiken lite på hur hon tänker kring motståndaren och vad hon har för gameplan och mer allmän känslan inför matchen.
Mm. Simon?
Jätteintressant. Nej, men jag tänker mycket på alltså Akira, som ändå är hennes kille och också liksom coach. Vad han betyder nu i det här och så. Sen vill jag fråga annat också. Det är inte som att jag bara är intresserad av Akira. Jag är jätteintresserad av massa grejer, vart hon är i sitt camp och hur det har gått och med tid och allt möjligt. Många frågor vill jag ställa.
Jag vill känna av henne lite grann om hon är nervös. Och så vill jag såklart fråga också vad hon tror om Khabib mot McGregor.
Såklart.
Sen tipsar du om den här King of Kings. Det är någon gala som är Tallinn, stand-up fighting.
Precis.
Vi ska ringa till han, Jörgen Pedersen. Han har också ett management, Touch Gloves Management.
Precis. Ja, men han är norrman och har svenskar och norska fighters. Tror jag att det bara är svenska och norska i alla fall. Och bland annat Kostas som jag har varit här i podden. Vilket avsnitt var han här?
När var Kostas här? Hör du? Ja, det var podd nummer 15.
Det var det.
Samband med Thai-SM. Det var typ, måste ha varit 2 år sedan.
Nej. Men kommer du inte ihåg, Mårten? Alltså, han var väldigt lugn och verserad och filosofisk. Och inte speciellt hög ålder, men väldigt... Han har tänkt igenom väldigt mycket, känns det som.
Ja, han var vuxen för sin ålder.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Och in och lyssna på avsnitt 15 där.
Du, sen är det ju så, som du säger själv här Simon, som en sipper en vind i sociala medier.
Mm, det gör det ju, det är verkligen en väldig, alltså det är viralt nu, det här har blivit stort, det här är jättestort. Vi pratar givetvis om den stora tävlingen, fightertävlingen, ska vi kalla den det? Fightertävlingen.
Fast det blir bara jag och Elin.
Det låter jättekonstigt.
Ja, nej, men alltså nu är inte Hans här och han har ju 0-1 i rekord. Ja. Så han kommer ju fortsätta vara 0-1 i rekord nu då efter idag.
Men då kan vi bättra
på våra...
Det bättrar vi på. Om inte man lyssnar på detta så är det alltså en kunskapstävling i någon form av Simons fightingvärld. Vi får se.
Precis, precis. Mm.
Men nu tar vi oss till detta. Det handlar om kampsportsnyheter, Simon.
Det är det. Om vi börjar på MMA och lite UFC. Vi har haft Fight Night-galan där i Brasilien. Thiago Santos vann på TKO mot Eric Anders. Av 14 matcher på den galan så avslutades faktiskt hela 10 matcher. Så det var en häftig gala. Och nu blir ju Santos, han är nu bokad mot Jimmy Manoa. Så att det är häftigt. Vi har Talis Leites som avslutade sin karriär på den galan. Väldigt, väldigt tråkig, eller vad säger ni, alltså, mot Hector Lombard där. Alltså, det är inget kul. Nu vill man ju gilla Hector, han har varit och tränat i Sverige och har svensk coach och allting, men det är liksom inte, glöden känns inte som att den är där och det är liksom inte så kreativt.
Men är det inte så här som att i alla sporter, om du har varit en ung och spänstig fotbollsspelare, med tiden så handlar man till slut i old boys?
Så är det ju, men då måste man lägga till något annat. Mm. Väldigt mycket kreativitet eller liksom förlita sig på sitt game. Titta på David Bjelkheden som har vunnit 8 matcher i rad. Han har ändå liksom hittat, han vet exakt, alla vet vad han är bra på. Han vill ta matcherna dit och han vågar också gå på lite benlås och sådär. Alltså, nej, man måste våga och vara kreativ.
Ja, det känns som att koppla ihop lite till det vi pratade om sist, att en del borde sluta i god tid.
Bra segway där till nästa, att även Dunham också slutade på samma gala, även som har gått supermånga matcher. Alltså, han avslutade ju med en förlust då istället. Talis Leites avslutade också karriären där, men han med en vinst. Dunham med en förlust, ett knä i kroppen av Trinaldo. Så att långa karriärer, båda två. Nu avslutar de.
Alltså, det är tufft också att avsluta med en förlust.
Ja.
Eller hur?
Men då är ju risken så mycket större att han bara, nej men bara en till. Jag måste vinna.
Ja men eller hur, tänk på jycken. Alltså. Ah, men det är en annan historia. Ah. Lite mer nyheter då med UFC. UFC 229 häglar ju nu, det är alltså det absolut största. Och vi kommer prata om det separat, Conor mot Khabib. Så att det var den här märkliga presskonferensen som har varit och så vidare. Men om vi lämnar det lite åt sidan, så Tony Ferguson möter ju på samma gala Anthony Pettis. Jätteintressant. Tony Ferguson har ju varit borta länge nu, hans liksom grovast knäskada där. Mm. Och Anthony Pettis dalade ner lite och sen kom han tillbaka med sin senaste vinst och visade liksom att kör han bara sitt eget game så är han väldigt farlig.
Det ska bli jättespännande att se. Jag gillar ju de här lite lättare viktklasserna. Det är så mycket action i de matcherna som det gör liksom inget om de inte knockar varandra hela tiden. Det brukar vara väldigt spännande.
Det är intressant det där som du säger, bara för att byta lite grann. Jag tänker på just det att vänner och bekanta, en del älskar ju bara det stående och det är knockouts. Ja, det var en tråkig gala. Jag kan ha älskat vissa galor för det har varit runt i alla ground game. Liksom. Mm. Så man bara, herregud, det här låset och allting. Det är lite så, man tycker om olika saker va?
Ja, men så är det ju.
Och en gala ska egentligen ha allting. Det ska gärna vara ett spektakulär knock gärna och sådana spektakulära avsikt på marken och sen gärna någon gärna, upcoming. Liksom.
Jag vill ju gärna se liksom en bra mix av allt det här, för vissa vill ju bara se de här tungviktarna som går in och svingar och släggar och ser det någon som till slut går ner. Men jag tycker det finns så lite finess i det och det intresserar inte mig. Liksom.
Då ska du nog ändå titta på den här galan. Alltså, för alla kommer väl titta på
alla
den.
Alla kommer
kolla på den. Men Derek Lewis har vi pratat mycket om här i podden. Han är ju vassa. Så han möter ju Alexander Volkov på den här galan. Det blir en spännande match. OSP går match och vi får se. Alltså en spännande tidigare. Alltså för mig är hon jättespännande. Jag gillar verkligen Tonya Avenger som var en viktig mästarinna. Hon ska möta Aspen Ladd som är obesegrad 6-0. Det var ju hon som slog Lina Länsberg.
Just det.
Lina har en vinst. Men
du var inte med på den tiden, men vad då de skojade om Ladd hela tiden här i podden?
Nej, det var nog Hans. Vi skyller på Hans, han är inte här liksom.
Jag visste inte ens vad det var tills jag fattade sen att det var
precis.
Kokain.
På tal om Lina då, så får vi ju se henne gå match. Hon möter Jana Kunitskaya som i sin UFC-debut fick möta Cyborg. Så det är en härlig UFC-debut verkligen. Men det är för att hon är hypad och alltså, hon vann ju så här vakanta bältet i Invicta. Hon förlorade mot Tony Avenger, alltså Jana. Eller hon vann första matchen, det blev ändrat till en no contest för det var en armbar som inte satt och så här. Sen förlorade hon mot Avenger, vann det vakanta bältet och sen gick hon över till UFC. Mm. Och förlorade mot Cyborg, hon blev krossad. Alla blir ju typ krossade av Cyborg, så det är inte så konstigt.
Det känns som att det är lite så här invigningsrit för kvinnor.
Framförallt om du varit mästare i en annan organisation liksom och så. Så att, och
Du får komma dit och få stryk av Cyborg, sen får du gå vidare och sen får du börja jobba. Det är nollning liksom.
Lina är nu, apropå betting då, som vi ska prata om sen, men hon står i 2,50 i dagsläget, så det kan förändras, men hon är ju en underdog där den matchen, så det blir spännande. En väldigt bra sak vi gjorde, vi var inte ensamma så vi kan inte ha åt oss all heder för det här, men Viaplay backade.
Ja.
Det är värt en applåd tycker jag.
Jag var ju lite chock förra podden. Bara, va?
Jag tror det är vår förtjänst.
Ja, men det har varit lite riktande.
Vi är de nya makthavarna.
Ja,
den femte pelaren.
Så jag kallar ju det här nu Rödinggate då helt enkelt. Det här skulle kosta en röding då för att se det där. Och den är då avslutad kan man säga. Eller vi kommer ju fortfarande komma ihåg den, men det är bra.
Jag får säga också, det är ett jättebra beslut av Viaplay. Jag är säker på att det här kan skaffa fler prenumeranter.
All heder till Viaplay, och jag är inte på något sätt partisk, jag lovar.
Det är han, jag skitsamma.
Nästa onsdag, premiär, titta då på Viaplay.
Ska du säga vad det är?
Svartsjön säsong 2 drar igång då, som jag
har
jobbat på.
Simon har så gjort musiken där.
Jajamensan. Vi fortsätter med kampsport, för det är ändå det den här podden handlar om. Vi pratar vidare om MMA och Bellator, där de har haft en gala som var ett smärre sömnpiller, en tunn gala. Gegard Mousasi däremot i en tuff match i huvudmatchen vann mot Rory McDonald genom en brutal verkligen TKO från Mount. Gegard Mousasi är bra alltså. Mm. Men han hade fantastiska vinster i UFC, vann mot Ilir bland annat. En liten förlust mot Hall, men ändå sådär, och nu är han ju champ i Bellator. Så att, men vi pratar ju ofta om det där, Mårten. Det är svårt att se Bellator. Hur ska man se det?
Ja, det är ju det. I Sverige framförallt, här har ju UFC liksom en dominant position.
Ja, men verkligen. Mm. Så det där kan bli bättre. Kan inte någon bara köpa in Bellator? Det vore lite kul faktiskt. Precis. Att se. Nästa fredag, 13 oktober, då är det alltså Bellator igen. Då är det 208, och då, det blir en häftig gala. Då är det ju Fedor mot Chael Sonnen i semifinalen, tungviktsturneringen.
Kul!
Det blir alltid roligt. Vi har Czech Congo som kommer möta tidigare UFC-fightern Timothy Johnson. Som gick 4-3 i UFC, så han var inte kanske allra bäst i UFC. Men det är ändå en spännande match. Och Czech Congo, han vinner och vinner hela tiden nu. Så att det blir kul. Vi har Benson Henderson som gör sin sjätte match i Bellator. Och hans rekord nu är alltså 2-3. Så han har förlorat tre där. Mm. Så att det är lite tufft för honom. Tänk hur bra han var förut, Benson. Mm. Liksom. Det är samma sak där. Egentligen bortsett huvudmatcherna så har de ganska tunna galor fortfarande, Bellator. Lite synd liksom. Mm. På tal om UFC, det sista jag kan säga där om MMA, det är ju att John Jones och Alexander Gustafsson, UFC har gått ut, eller så här, smyg gått ut i sina kanaler med att de vill boka den matchen. Att det ska bli en John Jones-Gustafsson 2. Så han kommer ju komma tillbaka från den här märkliga avstängningen. Det var det ett liksom, vad var det för test och hit och dit, det har varit olika. B-testet visade så. Det är som en egen historia i sig det där.
Och när är han tillbaka nu, eller kommer han att komma tillbaka?
I oktober.
Oktober. Mm.
Så att det är ju nu. Ja, precis. Det är oktober. Ja. Tiden går fort.
Jag såg ju där att Alex la ut på Instagram en bild, en photoshopad höna med John Jones huvud på. Och kallade honom för chicken och sa, kom ut, skriv på det där jävla kontraktet nu.
När Alex mötte John Jones, många tycker att han vann där och så vidare, så var det ändå ganska tydligt. Man såg det på John Jones när han var på sjukhuset efteråt och syddes lite och sådär. Han hade liksom tagit med sig någonting av John Jones, och samma sak med Cormier. Cormier, det var ändå split decision. Många glömmer bort att det var delat domslut mellan Alex och Cormier.
Ja. Sant, bra påminnelse.
Så att det är, Alex är verkligen, verkligen där, och det är bara de två han kan möta nu. Vad ska han möta någon annan för?
Det har ju varit hårsmån båda gångerna, tycker jag.
Ja, men så är det ju verkligen.
Men alltså, det är sant, jag tänker John Jones, för han var ju den bäste. Och jag tänker så här, hans liv, alltså det har varit så trassligt nu, man har ju inte ens koll på hälften han har gått igenom. Mm. Vad är han någonstans mentalt? Mm. Vad känner han för press? Alltså, ingen är Superman. Att han ska in i det här igen nu, och antingen har han ju världens revanschlust, eller så är han liksom färgad av allt som har hänt.
Förra gången han hade ett avbräck så här, då kom han in och fick ta en situationstecken uppvärmningsmatch och var inte riktigt sig själv. Han såg inte jättebra ut, så jag tror att han är lite så här, skulle nog kanske kunna tänka sig att vilja ta en lite lättare match än Alexander Gustafsson som tog lite av hans själ.
Mm. Jag tror han känner sig ganska off. Om man tänker tillbaka liksom en längre tid, han har ju fallit verkligen från grace. Jag kommer ihåg den här presskonferensen när han hade sprungit efter någon som hade rånat någon eller vad det var, och fångat in dem, och alla hyllade honom. Ah, han är en sån hjälte och han är så duktig och han har sina snurrande armbågar och så jävla bra. Och sen har det bara rasat. Och alltså det här med när han körde på bilen med den här gravida kvinnan, sticker, kommer tillbaka, hämtar pengar, drar igen. Alltså det
är svårt att vara ett fan av John Jones. Mm-hmm. Alltså, det är inte lätt. Hur mycket, alltså, även om man vill liksom gilla honom för hans fighting, så är det så här, han är inte jättelätt att gilla. Alltså.
Nej.
Eller hur? Vi rör oss bort lite från MMA och går in på någonting som du gillar, Ellen, väldigt mycket. Quintet 3 där, som kommer hålla en gala idag då när det här släpps, fredagen. Så det är en spännande grappling-tävling verkligen.
Det är ett spännande upplägg liksom med de här femmanna-turneringarna.
Ja, men precis. Det är alltså lagtävlingar mot varandra, och då kommer de ha då olika. Då är Team Alpha Male där Uriah Faber finns med i teamet. Vi har 10th Planet som vann Quintet 2 för övrigt. Sen har vi Team Polaris som vann Quintet 1 bland annat. Vi har Team Sakuraba.
Mm. Mm.
Det är ganska häftigt där Sakuraga själv kommer vara med och Josh Barnett kommer också vara med.
Ja, men det är ju många spännande namn här. Alltså både gamla namn, Sakuraba, Barnett. Men sen på något underligt sätt så har ju Gordon Ryan hoppat in i Team Alpha Male. Mm. Vilket det har varit ganska grinigt om på sociala medier. Det är, så här, jag tror, det är många som tycker att det är lite underligt. Men å andra sidan, Craig Jones tränar ju egentligen inte med Team Polaris heller, så då borde ju inte han vara med där. Men
de får väl egentligen plocka vilket team de vill.
Ja, de får det. Det är väl bara folk, alltså man kan ju tänka sig typ 10th Planet-gänget skulle ju inte ta in vilken tjomme som helst. Nej. Till
alltså är man inte insatt i grappling ska man veta att det här är ju också liksom elitteamen som, som möts här nu, och det är ju rätt mycket alfahanare är kanske ett bra uttryck.
Ja, men det kan man verkligen säga. Det, jag tycker det är kul med de här, det är ju roliga ändå nya typer av grappling-tävlingar som har dykt upp de senaste åren. Och något annat som har dykt upp senaste tiden, det är ju det här karate, alltså häftiga karate-konceptet, alltså Karate Combat. De hölls en gala nu, jag tror att det var deras tredje gala, då höll de den på 102:a våningen på World Trade Center, eller Freedom Tower då som det hette. De höll det. Man kan kolla på det på Fight Pass, och nu gav jag lite reklam för dem, det men det kan man göra. Där kan man kolla det häftiga, så alltså, det är ju stående, det är ju karate-fighters som går liksom full kontakt, kör med ganska tunna handskar i en sorts liksom pit.
Vi är liksom lite på väg tillbaka till gladiatorspelen.
Ja, nej men vadå? Det är häftigt, det är kul. Och det,
men du säger en pit, alltså är det en bur eller en ring?
Nej, det är som en grop typ. Det är lutande mjuka väggar ner i en liksom så att de får springa för att ta sig upp därifrån.
Men har du sett det?
Har
du
kollat jag har sett, jag såg hela den här galan.
Och hur långa matcher är det sådär då?
Nej men det är flera ronder och det är ungefär som MMA-matcher. Alltså det är coolt. Det är de och en domare där nere och så kör de. Det är ju bara så här världsfighters. De har ju verkligen plockat häftigt in. Så var det mycket från Shotokan karate då. Men det är ju, man tänker sig att det borde verkligen locka egentligen alla de absolut bästa karatefightersarna. Så att, håll lite koll på det. Vi flyttar oss lite mot Sverige då. Sista nyheten här så har vi två svenska brons i EM Jodo. Som ett lagbrons och sen Jesper Valdestål tog ett individuellt. Så att det är kul, grattis.
Ska vi säga att Jodo är alltså med pinnar?
Precis. Simulerar fäktning typ.
Kan man säga.
Ja. Och sen har det ju blivit klart att alltså Swordfish, världens största hematävling, återigen kommer gå i Göteborg och det blir den 1-4 november.
Häftigt!
Verkligen.
Hörrni, det var nyheterna.
Ja.
Innan vi tar och dyker in i Khabib McGregor tänker jag att vi ska ringa till förkortet. Vi ringer till Lina Länsberg.
Ja, vad kul.
Hallå.
Lina, The Elbow Queen Länsberg, detta är Fighterpodden. Hej!
Hej! Hey.
Du är i USA just nu, hur mår du?
Jag mår bra, jag är lite riktigt småtrött i den där jävla omställningen alltså. Men jag kunde sova på natten, man vaknade klockan 4, så är det. Annars är det super.
Förbereder man sig då på något speciellt sätt eller? Så här, har du tränat på natten hemma i Malmö?
Nej, vi åkte hit några dagar tidigare. Så vi var ju här i lördags. Liksom. Nu går ju min match ganska tidigt. Den går ju vid 5 ungefär amerikansk tid. Så att det är ju helt okej ändå. Det hade varit skillnad om man det hade varit så där riktigt sent vid midnatt. Liksom. Men nu är det ändå helt okej.
Kan du berätta lite, så här, vart är du någonstans just nu rent emotionellt? Det är några dagar kvar nu till att väga in och allting. Men vart är du just nu?
Jag är avslappnad måste jag säga. Det är alltid skönt när man kommer hit och fightveckan är igång liksom och det blir avslappnat. Man har liksom full koll på vad man håller på med. Man tar den sista vikten och man tränar sina pass och man gör det jobbet som UFC vill att man ska göra. Så det brukar vara väldigt skönt när man väl kommer hit.
Du, det är en ganska stor gala. Den är ju superhypad. Hur känns det att vara på det kortet?
Ja, men det är jättekul. Det är alltid jättekul liksom att vara med ju större det är såklart. Sen så är det ju så att det märks inte jättestor skillnad här liksom. De bor inte på samma hotell utav säkerhetsskäl.
Nej!
De ska vakna någonstans tydligen, säger de, i något hus. De har fått ha mycket säkerhet kring det liksom. Nej, det är ganska lugnt, tycker jag.
Och hur tänker du kring din motståndare då?
Alltså alla är tuffa på den här nivån, kommer man komma ihåg. Jag tror att hennes stil kan passa mig ganska bra. Åtminstone den stilen som hon har uppvisat tidigare. Tror jag kan passa mig ganska bra.
Men är det inte lite förvånande att hon ändå är favorit?
Jag bryr mig inte så mycket om det där. Favorit eller inte favorit. det kvittar.
Ja, men du känns ju bättre. Alltså, vi är ju lite så partiska då såklart, för vi gillar dig och vi är svenskar. Men på alla sätt och vis, alltså, om du bara helt ärlig, ni har ju ändå analyserat det här, såklart, du och Akira. Liksom. Men tycker du att du är bättre än henne på alla delar, som jag tycker?
Jag tycker nog att jag är tekniskt bättre än henne på alla delar. Sen så ska man komma ihåg att det alltid är så att man kan titta på en person utifrån och uppleva en sak, och när man väl framför en person så kan det vara en helt annan sak. Liksom, det är så mycket saker som inte syns utifrån sådär. Sen har hon vissa liksom luriga moment i sitt game, helt klart.
Hennes armbar typ?
Ja, men alltså, hon har sina konstiga sparkar. Hon har en ganska konstig mark. Den är inte jätteteknisk, men hon gör en del konstiga grejer och ser ut att vara ganska så här, överrörlig, så det kan komma från konstiga vinklar och sådär. Liksom. Mm. Och sen så var det ju ganska länge sedan som man liksom fick se så mycket av henne. Senast mötte hon Cyborg, och då fick hon inte jättemycket uträttat. Liksom. Hon kan ju utvecklas jättemycket. Hon har varit på många olika gym och sånt där, så att det är svårt att veta exakt vad det kommer ut för version. Liksom.
Mm. Men hon är ju pressad också på ett sätt. Du kommer ändå få med en vinst i ryggen, så det är ändå ganska skönt, är det inte det?
Jo, absolut. Det är det ju. Och sen så det här med, jag menar, hon har ju fler matcher än mig. Hon har haft bältet i en stor organisation, så det är klart att sådana grejer spelar väl roll om jag nu blir underdog. Liksom. Men det kvittar ju när man väl står där.
Eller hur? Har du tittat på hennes match? Alltså det här mot de här Tonya-matcherna bland annat. Avenger-matcherna där. För de är ju ganska intressanta ändå, eller hur?
Jag har ju sett hennes matcher tidigare också. Nu har jag tittat lite grann inför vårat möte. Sen har coacherna fått gjort resten så där. Man ser ju mycket olika saker i dem. Liksom. Så det är så svårt att säga. Liksom. Det beror så på vem personen möter. Liksom, hur mycket utrymme man får. Och sådär.
Mm. Spännande. Men alltså, vad betyder egentligen alltså Hamida Akira nu för dig här? Med tanke på att han har varit med om allt det här så mycket, många gånger. Och liksom, ger han dig ett lugn?
Ja, men det gör han absolut. Och ju fler man är som kan dela på den erfarenheten, desto mer professionellt blir det liksom. Vi pratade om det här om dagen, just det här med bantning och viktnedgång. Hur extremt mycket yrke bara det har blivit för mig. Om man jämför med mina tidigare år i thaiboxning och sådär. När det, för det första var väldigt svårt att hålla isär liksom sitt egen värde och viktnedgång. Eller liksom att se ut på ett speciellt sätt för att man ansåg sig vara atlet. Och se ut på ett speciellt sätt för att man är tjej också för den delen. Men, och hur jobbigt det kunde vara att banta och... Ja, men mycket sådana där saker som var så pressat liksom. Och nu är det bara en del av det hela som är ganska inte roligt såklart, det kan man inte riktigt påstå, men den är ändå bekväm och oproblematisk liksom.
Vad kan du höra nu, att du har ju fått så mycket rutin, du låter väldigt lugn, det är jättehärligt att höra dig. Jag blir nästan lite såhär, man kan sen, liksom kommer in och känner såhär, shit, tänk om jag var du, man har ett par dagar kvar inför den här matchen. Men det är tecken på att du har fått rutin och att du är alltså, emotionellt stark och liksom samlad.
Ja, men alltså rutinen gör ju jättemycket såklart. Nej, men sen så handlar det väl om det där att kunna vara säker på att man har gjort allt man kan göra. Liksom. Vissa saker kan man påverka, vissa kan man inte påverka. Det är ju ändå så.
Jag håller ju tummarna såklart för dig jättemycket. Vi är ju helt säkra på vad vi ska inte fråga dig vad du tror själv, men däremot ska jag fråga dig, det är ju tyvärr så att inte du är huvudkortet, det kanske det blir en dag, men vem tror du vinner då av Khabib mot McGregor?
Ja du, antingen kommer i första eller andra ronden eller Khabib om det går längre tid, det är ju det man får säga.
Vi får se hur det går. Vi ser framförallt fram emot underkortet och än en gång lycka till, Ina Länsberg.
Tack så jättemycket.
Man vågar ju inte fråga vem hon tror ska vinna, men vad tror vi Simon och vad tror vi Elin?
Alltså efter att ha lyssnat på henne nu, jag tycker hon låter så lugn, samlad. Jag tycker det låter som en vinnare.
Ja, alltså hon har ett bättre stående. Mm. Men man får inte underskatta Jana Koniskajas markgame bland annat. Mm. Sen som hon sa, hon är avig. Eller
ja,
hon kanske inte sa ordet avig.
Men, liksom.
Ja, men eller hur? Och det är så att absolut kan hon träffa Lina. Men jag menar, Lina har fått smaka på ganska mycket. Så kommer Jana från en förlust och så här. Och har någonstans ändå liksom favoritskap bara för att hon fick den här vakanta. Och sen har hon den här vinsten som inte var en vinst mot Tonya Avenger som i en match där hon förlorade egentligen hela tiden. Och sen så fick hon en armbar som var jättekonstig. Tonya klappade aldrig. Domaren stoppade för hon trodde, eller han trodde liksom att det var. Lite för hypad fighter den här Jana tycker jag. Lina ska ta henne.
Ja, men då har vi 3-0 där då.
Nice.
Alltså till Lina att hon vinner.
Jag tror jag hoppas på henne.
Men som sagt, det är inte hon som är huvudkortet. Nej. Utan det är ju då Khabib mot McGregor, UFC 229. Ska vi ta och dyka in lite grann i den fighten och den matchen? Vad säger vi där, Simon?
Men verkligen, alltså det är en otroligt spännande match. Det är nog faktiskt så att det är absolut en av de största. Och den är hypad. Och det är kul tycker jag att en så stor match kan vara i en sån lätt viktklass. För om man jämför lite med boxning, det är väldigt, väldigt svårt att hypa. Alltså lättare, nu kommer folk bara, men Mayweather, ja men självklart, visst, det finns undantag. Men här i liksom MMA så spelar det egentligen inte, det är nästan så att, ja men det är inte alls nödvändigtvis de häftigaste matcherna som är i tungvikt, eller det tycker inte du, eller hur?
Nej, men jag kan tycka att det är mycket mer tekniskt intressant i de lägre viktklasserna och de orkar oftast längre.
Exakt, de orkar längre.
Ja men hur länge kan Demetrius Johnson hålla på liksom?
Ja men 19 ronder.
Ja, ungefär.
Fast är han kul? Jag tycker att, ja man ser tekniskt, men är han publikfriande då?
Ja. Det tycker jag.
Ja, jag
tycker
det där är hardcore fans grej tycker jag.
Hörrni, jag bara, innan vi dyker in, bara, jag tänker på det här med McGregor. Jag hittade det, jag har säkert sett det kanske på YouTube. Det är en kille från Australien. The Aussie Man Review av Conor McGregor. Mm-hmm. Lyssna på det här.
Go grab yourself a pint of Guinness and a hearty Irish stew, because we're gonna take a look at some of Conor McGregor's finest moments in the UFC. Aussie Man's UFC Fighter Review.
Aussie Man.
Explosion. I reckon it's McGregor's left fist that would terrify me the most if I was in a fight with him. One second you're like, I'm doing well, this is a solid scrap, I could win. Ah, shit, I'm on the ground, aren't I? Bugger. The power and speed and precision of the left fist can put blokes on their asses over and over again. Here McGregor is like, get up, Diaz. But Diaz is thinking, nah, I'll stay down here. I'll avoid your punches because they fucking hurt. Talking is also one of his weapons. He reminds me of a customer that will rant at you when you work in retail and there's nothing you can do. You just have to nod and listen and let him tell you all of his theories. But we like him because he's usually a good sport after a fight. He'll come up and say, I know I called you a fuckface for 3 months, but you're not a bad bloke. Give us a man hug. We have fun together. Don't you and I have fun together? For his opponents, his fan base has got to be the stuff of nightmares. If you lose, you're going to forever be haunted by memories of rowdy Irish folk bloody pointing and laughing at you. Imagine having this wanker wreck your sleep all the time. Laughing, pointing, probably singing. He enjoys dabbling in spinny shit, but he doesn't.
Alltså det är lite en definition, jag tycker det här är ganska välbeskrivet liksom. Conor McGregor, han har ju byggt en sån hype kring sin själv. Oh, hela hans liksom... Alltså det här, den bara pågår den här reviewen, alltså det är härligt.
Ja, och sen tycker jag så här, det är ju hans vänster, han pratar ju om vänstern där om man ska vara lite sådär. Så det är alltså det är ju, den är ju livsfarlig, alltså Conor McGregors vänster. Men det jag tror många vet, det är egentligen vad vi än säger så har alla redan tänkt där nästan. Men det är ju hans fotarbete, alltså det är väldigt, och hans vinklar, alltså sätt att jobba liksom med sina vinklar. Och nu när han har gått boxning på ändå faktiskt mött världens bästa boxare i den viktklassen, Mayweather, som visst, okej, okay, Mayweather 40 bast och allting, men han är ändå sjukt bra liksom, och ändå kunde någonstans stå, sen är inte han en boxare och det är stora handskar och allting så här, men jag tror att han är inte duggrädd för Khabib liksom stående, men han måste ju fakta ändå så att han inte blir nedtagen. Så att det, och han, jag tycker han ser ganska stor ut, Karin, nu, han har ju verkligen biffat upp till sig lite. Men Khabib tror att Conor kommer tröttna och han vill inte avsluta. Jag tror det är lite så här, Khabib säger att jag ska straffa honom. Han säger det nästan med alla, jag ska straffa dem och allting. Jag tror att det handlar ganska mycket om att han inte kan avsluta dem. Alltså det är svårt att avsluta de här dudesen. Och jag tror så här, kan han avsluta McGregor så är det klart att han avslutar honom. Det är inte så här att jag ska skola honom och läxa upp honom och lära.
Ja, nej, alltså får han en lucka så tar han ju den chansen såklart. För det är ju inte värt att gambla med McGregor. Och det är ju liksom någonstans där det handlar om att han har ju verkligen så här punch luck ofta.
Ja, men verkligen.
Och kan man stänga ner det, då tror jag att då ska man verkligen profitera på den chansen.
Men jag tänker hela hypen nu i den här matchen, jag är ju superpeppad och det är ju såklart för att man har drivit den så här bra och gjort den uppmärksammad. Det jag önskar är ju att det ska hända något oväntat. Mm. problemet är att det kommer förmodligen inte ske. Alltså när Khabib är sitt bästa och möter någon så skulle han bland kunna göra någonting som du inte ens fattar vad han gör. Och likadant skulle McGregor kunna överraska med en teknik som du inte har sett förut. Men om det sker här, i det här sammanhanget, alltså att de vågar gå så långt för att de kommer vara så medvetna hela tiden med det de gör.
Mm.
Men drömmen är ju att bara, åh vilket jävla avslut han fick till. Den önskar man ju bara.
Eller hur? Lite såhär Lyoto Machidas frontkick eller John Jones frontkick, ja. Alltså någon sån grej.
Eller Silva när han satte sig i en franspark och sånt.
Just
där.
Just det. Ja, men det skulle vara jättekul. Men jag tror att det är så här, Conor McGregor kommer vid nedtagningsförsöket av Khabib så kommer Conor slå och slå och slå och slå. Han kommer liksom, det ska kosta några slag att ta ner honom. Och några slag av Conor McGregor är ju ganska liksom saftigt. Så jag tror att han kommer gå ut ganska hårt ändå.
Jo, absolut. Men jag tror inte heller att han kommer ju inte få samma utdelning om slagen kommer i en defensiv situation. Han kommer ju kunna störa Khabib jättemycket i de här nedtagningsförsöken. Men jag tror inte att hans takedown defense är tillräckligt bra, särskilt inte så här om vi börjar komma in några ronder, han börjar bli lite trött och pallar liksom inte jobba emot. Så även om han får iväg slag i sitt takedown offense, så han kommer ju inte kunna generera någon större kraft där.
Nej, man får inte glömma att Khabib är fruktansvärt bra. Alltså just också nedtagningarna, kontrollen, allting. Jag menar, Cormier har ju sagt att han brukar ta ner honom ibland och sådana där när de tränar ihop. Alltså det är så här, det,
ja, men, tänk dig liksom situationen att McGregor är uppräntad mot burväggen i alla fall 3-4 minuter i en rond.
Mm.
Och hur mycket det kommer stjäla av hans ork och det mentala orken.
Jag tänker precis på det.
Han är ju inte van att bli pressad på det sättet.
Jag tänker på Diaz-matchen där. Alltså man får inte glömma att Diaz faktiskt ströp ut McGregor.
Mm. Han var ju svinledsen när han hamnade på backen. Han satt där, liksom hade Diaz och Mount, käkade slag i facet, tänkte nej, det här är inget roligt längre, vände sig om, blev utstrypt, liksom ger bort ryggen.
Ja.
I det läget.
Ja, vi måste ju komma fram till en konklusion, för det är dags nu för Kölles bettingskola.
Okej. Nej, men det är lite olika grejer. Då har jag 12 olika steg. Så då börjar vi. Nummer 1. Spela alltid utifrån din egen plånbok. Alltså helt enkelt. Spela inte för mycket pengar.
Förnuftigt.
Precis. Använd ditt sunda förnuft. Nummer 2. Bli glad när du vinner och irriterad när du förlorar. Det kanske låter som en självklarhet.
Aha.
En vinst, det blir inte jättekul. En förlust, det blir inte jättekul. Men varför spelar du?
Ja.
Du ska vara sur när du förlorar och du ska vara jävligt glad när du vinner. Var liksom stolt över det.
Good point.
Viktigt att ha i baktanken så här. Analysera mest när du förlorar, det är nummer 3. Det är väldigt viktigt, för många är så där att men jag vann där, jag visste det här långt innan. Allting. Ja, men jättekul att du gjorde det, att du visste att den här personen skulle vinna. Men det är viktigare, varför går du på de här nitarna? Satsar du för mycket på underdogs? Eller vad är det du gör?
Okay.
Så att analysera mest när du förlorar. Nummer 4. Tänk på att MMA utvecklats gott och det går väldigt mycket i vågor. Många missar att det finns liksom mönster också i matchmaking. Aha. Exempelvis om att ta till Sverige, för det är ändå här vi är. The Zone, de hade alltså 94 matcher har jag tittat upp där svenskar mötte folk från andra länder. Och det blev ett rekord på 76-18 för alltså svenskarnas fördel. Superior, samma grej där, 115-39. Det blir alltså en fördel för The Zone på 81% till svenskarna. Det är ett mönster.
Mm.
Och inom Superior är det 75%. Så det är liksom, det är oftast att en svensk kommer vinna i de här matcherna.
Bra poäng.
Mm. Så det är sådana saker man kan titta på. UFC, ja, kan man titta på det där? Nej, där möts många från väldigt många olika typer av länder. Så just den grejen funkar inte där. Mm. Nummer 5. Stirrar inte blind på rekord. Det är väldigt många som gör, nej men den har ju 12-2, eller den här är ju obesegrad. Ja, obesegrad är alltid intressant. Styles make fight, som man säger.
Mm.
Så att det är viktigt. Nummer 6, dubbelspel. Alltså dubblar, det är det som håller mest i längden. Det är att du spelar en kombination med 2 stycken vinnare.
Mm.
Eller 2 stycken på något form av avslut. Dubbelspel är det som håller mest i längden. Det kanske inte är det som är roligast. Men rent statistiskt så är det det som är bäst. Jag tycker inte det är jättekul. Men det är en smaksak. Nummer 7, kombinationer. Kombos inom betting, det är helt klart roligast tycker jag. MMA är det verkligen mest kul. Därför där kan man också spela på avslut. Hur kommer det här avslutas? Det är rätt kul nu med när Svenska Spel har gått ut. Ska faktiskt, de har faktiskt Khabib McGregor-matchen med.
Okej, okay. Nej, jag missat.
Nej, de har inte MMA annars liksom. De har den matchen.
För att den är så stor då, ja.
Ja, men de har glömt bort att man faktiskt också kan vinna på submission. Så man kan inte spela på det.
Är det sant?
Ja, de har glömt det.
Så att, om vi tar nu den här matchen då, Khabib mot McGregor. Var ska man spela någonstans? Och där kan man välja massa olika typer av avslut och ronder och sånt där.
Det finns flera olika ställen. Mm. De flesta har liksom spel på MMA. Och där kan man då spela på avslut och sådana saker. Tänk bara på det att man kan också spela på att det kommer bli domslut. Man kan spela på att det bara kommer bli domslut. Inte ens välja en vinnare. Men kombinationer där man har flera, och det finns där Yankees och Trixies och så. Det betyder att en Trixie, då spelar du på tre matcher och du behöver ha två rätt bara. Då får du dubbel. Har du alla tre rätt, då är det kombinationer. Alla dubblar i kombo och även trippen.
Okay.
Nummer 8. Favoriter vinner oftare. Det är fakta. På huvudmatcher i UFC 72% oftare att favoriten vinner. Medan co-main event 65%. Det är alltså där med de 35% då att underdogen vinner. Det är också det främsta man tittat på de tre senaste åren i UFC. Så kan man se att där oftast vinner en underdog är på co-main event. 35%.
Ja,
det är ganska, inte helt rakt av, desto längre ner så större chans att de vinner, men det är, man kan hitta guldkorn helt klart i bland underdogs i förmatcherna, så det är att rekommendera att titta på. Nummer 9 då, av underdogs, alltså det är en stor, alltså att betta på kampsport, det är en jakt på underdogs. Det är ju liksom, den är trevlig, den jakten. Det är de man vill plocka liksom. Det är 10 gångerna oddset i UFC har varit cirka 10 gånger eller mer. Då är det bara en enda gång som liksom den här jätteunderdogen har vunnit, och det var Holly Holm när hon slog Ronda Rousey. Men det är liksom, det är väldigt ofta ändå favoriterna vinner, vi ska inte glömma det. UFC,
så vill man tjäna mycket pengar så måste man gå på en underdog.
Man måste ha helst någon underdog eller spela på många, men då är större chans att man förlorar. Men UFC Fight Night 61 där, Meir versus Bigfoot, då vann 10 underdogs av 11 matcher. Så stort. Det är en extrem gala då.
Hur länge har du bettat sen den tiden eller?
Jag har bettat sen 98 kanske eller något sånt. Då var det bara, fanns det bara bettingsajter i USA.
You're a sick motherfucker.
Ja, men precis.
Kanske men, dags att lägga ner nu.
Nej, absolut inte. Absolut inte. Nu, men jag, man kan stå över vissa galor som jag gjorde med den i Ryssland till exempel. På UFC 213 då vann till exempel bara favoriter, och det är väldigt, väldigt ovanligt. Det händer nästan aldrig. Generellt kan man säga att de större organisationerna i MMA de senaste 3 åren så är det 66% att favoriterna vinner, 34% att underdogen vinner. Så man ska ha det i åtanke. Man kan räkna, man kan bli en statistikernörd liksom när man tittar på det här, som i all betting.
Det blir så jävla matematiskt det här bara nu.
Det blir det, ursäkta, förlåt. Ja. Nummer 10 då, spela innan galan.
Varför då, innan galan?
Ja, men då är du lugn, du är sansad, du kan titta lite på det och sådär och lägg dina spel då. Men väldigt ofta, det här har jag ingen statistik på eller någonting, så är det också bra att spela något spel medan den håller på, för du kan se lite mönster. Mm. Är det jättekonstiga domslut eller är det så här, de stoppar matchen väldigt tidigt. Alltså, du kan se olika grejer. Eller till exempel, Anthony Pettis kommer gå nu och då kommer också hans brorsa gå på samma gala. Då har man sett liksom att förlorar brorsan brutalt tidigt på kortet, då är det större chans att Anthony Pettis också kommer förlora senare. Aha. Det finns ingen det är så här bärande statistik på det där. Men sådana grejer kan finnas med i bilden.
Man kan tro ändå att det är sådär.
Ja, det finns lite sådana grejer. Nummer 11, och så bryr du inte så mycket om UFC-rankingen. Skit i den. Jag har varit med och påverkat den. Alltså det är ingen så här, det är tyckare och vi vet inte så jäkla mycket. Så att, lita inte på det. Och sista
förlåt,
då.
Men sätts inte oddsen utifrån den rankingen?
Lite. Nej, det är ju, alltså, det är ju hemliga oddsmakare. Till exempel Unibet har jag en i England som sätter, så vet om det är samma som var back in the days, då jag hade koll. Men annars är det från Las Vegas sätts oddsen först. Ja. Och sen kommer det ut en massa oddsmakare som tar ställning till dem där. Så det, man kan ju leka lite mer om. Ja. Lägga lite mer där, lite mindre där. För om alla har exakt samma odds över hela världen, då spelar det egentligen ingen roll vart du spelar. Så att ibland lockar de och lite sådana där. Mm. Men sista och inte minst så är att viktklassernas skillnad är ytterst viktig inom MMA. Det är 16,7% av alla tungviktsmatcher slutar med domslut. Alla andra blir avslut. Så ska du satsa på avslut, för man kan satsa på att det bara blir ett avslut. Både liksom att det är submission eller TKO eller så, eller KO, så är det tungviktsmatcher är statistiskt väldigt bra att gå på. 20,7% inom lätt tungvikt, 22,7% inom mellanvikt och så där rör det sig egentligen neråt. Alltså är det stor chans att det blir domslut helt enkelt. Medan man tittar på liksom stråvikt, då är det 41% att det blir domslut. Så det blir fler avslut, desto tyngre fighten är. Vilket kanske
det är bra, den tar jag med. Ja, det var det mest konkreta.
Samma tendens finns inom damerna kan jag säga också.
Ja. Får man den här sen av lista? Nu har du sagt i podden, men jag kan få din lilla lista sen. Så jag har
kan absolut få.
Hörrni, vi tar oss nu då till Khabib mot McGregor. Okej, nu måste vi svara. Elin, du får svara först. Vem vinner?
Måste jag svara först?
Ja.
McGregor.
Simon?
Jag kommer spela på båda, till att börja med.
Och lägger du olika pengar då?
Ja, men det kommer vara lite olika kombos. Liksom. Jag tror ändå att det är så stor chans att alltså, man kan inte riktigt veta vem som kommer vinna. Men personligen så tror jag faktiskt att McGregor kommer vinna det. Mm. Men det är bara en ren gissning.
Ja, och det är också gissning, men jag tror också det. Det är någonting, jag vet inte varför, jag bara tror det.
Alltså, tror han är påverkad? Jag tror att han är påverkad av all den här hype. Han säger att han är helt nollställd.
Han är jättepåverkad såklart.
Ja, men det är ju så länge sedan han gick match också.
Khabib?
Nej, McGregor.
Ja, det är sant.
Så det är ju också en sak. Man vet ju egentligen
det är klart
inte.
Han är påverkad. Ja, han är skitnervös. Han måste vara det.
Ja, det är väldigt mycket som står på spel. Så är det ju.
Och vad var oddsen? Hur ser det ut?
Det är i alla fall att McGregor är ju underdog.
Så ja, det är det. Är det så?
Ja, han är underdog.
Mm-hmm. Ja, då ska jag spela på honom.
Khabib, de flesta tror på honom. Det var 2,50. Nej, det var Lina där, just det.
Då ska jag spela på McGregor och så ska jag spela på att han alltså då knockar.
Ja. Om det störst pengar tror jag, om jag inte minns fel, det får ni kolla själva, är att McGregor vinner på domslut.
Aha. Det tror inte jag kommer hända. Jag har ytterst svårt att tro. Nej, men så här, nu var jag ju tvungen att säga någonting och då säger jag McGregor, för jag tror att chansen är något lite större att han faktiskt får in en bra smäll i typ första ronden. Det är ju också så att går matchen en lite längre bit och Khabib lyckas pressa honom, krama ur lite av den där kaxigheten ur den, då tror jag att det kan gå till domslut till Khabibs fördel.
Hörrni, vi får se. Det blir spännande. Vi vet ju när vi träffas nästa gång, eller hur?
Mm.
Ja, så ska vi se vem som har vunnit mest pengar.
Absolut, absolut. Jag ska spela med Johan den här gången. Han ska vara med.
Spännande.
Ja.
Det kan hända att du
kan
kommer
man bara ge dig pengar?
Exakt.
Han gör det.
Jag ska prata med Simon efter podden här.
Han lägger inte mer vikt på mina axlar.
Nu, vi lämnar UFC 229. Jag tänkte vi ska ta och ringa till Norge. Jörgen Pedersen. Det är han som arrangerar King of Kings. The Grand Prix 60.
Hej, det är Jörgen.
Hej Jörgen, detta är Fighterpodden som ringer.
Hallå, hej.
Vi vill prata lite grann med dig om King of Kings. Berätta lite grann om den galan.
King of Kings är ju en gala som har hållit på i många år. Den visades tidigare på Eurosport bland annat. I hvert fall i Norge. Jeg vet ikke hvordan det var i Sverige. Men det var en av de gallene som ble vist på Fight Club. Ja, tidligere veldig mye K1 kickboxing fights på den gallen. Nå har de begynt å kjøre en kombinasjon av K1 kickboxing, thaiboxing og MMA. Og de har da shows rundt omkring i verden. Da. Men mye av basen deres er i Estland, Litauen, rundt der. Så den gallan som kommer nå 13 oktober, det er da i Tallinn i Estland.
Häftigt, häftigt. Men du har ju alltså flera fighter, du är manager och har flera fighters på kortet. Berätta lite, för du har ju två svenska, sen har du ju norska bröder också.
Jag driver Touch Close Management som är ett managementsällskap hvor jeg har ett par fightere som är väldigt exklusiva, hvor jeg er både coach og manager og så videre fra Norge. Og så har jeg en del fightere som jeg har som agent, altså som ren matchmaker. Og disse to svenske som skal fighte på gallen, de er jeg da agent slash matchmaker for. Da. Det er Adel Ekvall og Kostas Konstantino Nanga. Begge svenske mestere i thai-boxing i år, og store navn da, innen stående kampsport. Så de fighter representerer Sverige på den gallen. Og så har jeg fra Norge, så har jeg Simon Santana og Andreas Iversen, som er mine egne fightere fra mitt eget gym også da.
häftigt. Men de kan mötas, eller hur? Visst är det, de var på varsin sida. Det är ju liksom en turnering som avgörs samma kväll, eller hur?
Ja, det stämmer. Det stämmer. Det Simon Santana går en superfight, vanlig superfight. Och det är också lite kul. Simon Santana går en superfight mot en som heter Mirko Moisar. Mm. Väldigt dyktig, nej Marco Moisa menar jag, väldigt dyktig fighter. Och Adel Ekvall från Sverige går en superfight mot hans bror, Mirko Moisa. Så de möter två bröder och så har vi då en firemans turnering som fungerar lite som en typ contender tournament. Hvor vinnaren har möjligheten för att gå om titel senare. Och i den firemansturneringen så har vi då Kostas eller Konstantino Langa från Sverige i den ena semifinalen och Andreas Iversen från Norge i den andra semifinalen. Så hvis både de vinner så mötes de i en finale.
Och hur kommer det kännas för dig då? Kommer du slita ditt hår om du har hår?
Ja, det, jag har hår.
Du har hår.
Och skägg. Men nej, det kommer nog att gå bra. Det här är professionella fightare så där. Det är klart det är speciellt. Jag hade faktiskt förra helg i West Coast Battle i Varberg så hade jag två andra fightare som jag har signerat som möttes i en stor thaiboxingkamp. Så det är speciellt men det blir väldigt bra.
Det låter ju som att det här kan bli en riktigt actionspäckad kväll. Om man kommer som publik, vad ska man förvänta sig av den här galan?
Det man kan förvänta är ju som du säger, det kommer att bli en actionspäckad och spektakulär kväll. Det blir en väldigt stor kväll för Skandinavien generellt. Vi drar ju ned med alla dessa fyra fighterna är dyktiga och rutinerade, tuffa fightare som fort kan leverera knockouts alla samman. Så det kommer att bli en häftig kväll och det är regnet cirka 7000 i publiken.
Wow!
Så det kommer att bli bra tryck då.
Tänker du att du fyller ett hål på marknaden just för med fokus på stand-up fighting? Att det finns liksom ett behov av större, häftigare galor inom det?
Ja, absolut. Vi har ju haft, alltså Skandinavien och Sverige speciellt har ju en väldigt bra kultur och en lång historia in stand-up fighting. Blant annet med thai-boksingen som er på spesielt høyt nivå. Det har vært store galler i Skandinavia tidligere, men det som jeg føler at det som jeg prøver å fylle litt nå og prøver å eksponere er jo mer den internasjonale eksponeringen da. Å få disse fighterne ut internasjonalt viser at Skandinavia har et sted på kartet som vi absolutt har. Og da er det spesielt kult når det er på disse store gallene som har så stor både kapasitet i forhold til publik og som da streames eller vises på TV rundt i verden, for det her kan jo streames som en pay-per-view.
Just det.
Det er veldig kul å ta del i det, og det var det jeg gjorde når vi startet, eller når jeg startet med management, det var jo nettopp for å bygge en arena for disse hovedsakelig skandinaviske fighterne. Jeg har jo fightere fra andre land også, eller spesielt en fra Spania, men hovedsakelig for skandinaviske stand-up-fightere. Og det er det samme som jeg gjør med mitt eget gym, for jeg driver et gym i Norge som er Nakmai. Og der har vi nå gått bort fra alt som har med bakkekamp og MMA å gjøre, og fokuserer nå kun på thai-boksing, boksing og K1.
Ja, ah, spennende. Jättekul å høre. Verkligen.
Mm.
Det er otroligt med den, vilken publik, altså, heftigt.
Ja, det er bra. Det er en svær ishockey-arena.
Mhm. Häftigt.
Så de säger att det är att det ska bli cirka 7000. Så det kommer att bli en bra atmosfär den kvällen där.
Ja, häftigt. Lycka till med det evenemanget. Men du, innan ni har ert evenemang så är det en ganska stor gala i helgen. En UFC-gala. Vi diskuterar här. Vem tror du vinner av Khabib mot McGregor?
Svårt att säga. Blir det stående så tror jag McGregor. Och blir det på backen så tror jag Khabib. Men ja, det är väl det de flesta tipper i.
Ja, alla tror ju det.
Men om du har pistolen mot pannan, du måste säga någon.
Då tror jag faktiskt McGregor.
Häftigt, häftigt.
Han har för mycket att tappa. Alltså jag tror att han har tränat mycket bättre än någon gång.
Ja.
Så hvis han tappar denne så är det krisa.
Mm.
Ja, det är bra att göra.
Men ska vi bara allt att vinna. Så det kan bli spännande.
Ja, det kommer bli. Men vi ser fram emot, som sagt, er gala i oktober sen. King of Kings.
Yes, 13 oktober. Och det kan streamas på kokfights.tv. Så kan man streama det för, jag tror det är så lite som $7. Mellan $7 och $10 kan man se hela galan.
Ja, Ja, det är, nice. Hittat, det är som hittat. Det är bra, ta hand om dig, ha det gott.
Yes, tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Jörgen Pedersen där alltså, som hade Touch Glove Management. Spännande där.
Kostas och Adel. Kostas, ja. Det blir häftigt. Men jag undrar om han var helt ärlig där. När, och tänk om hans två snubbar då, norrmannen som är på hans egna klubb, möter Kostas. Som ändå han backar med hull och hår.
Jättesvårt. Ja. Alltså, svårt det var.
Det blir lite filmiskt nästan.
Ja, och han var lite så här, men jag har hår och skägg. Jag tror han kommer riva av sig sitt skägg och hår. Det bettar jag, för jag tror att de kommer hamna i finalen.
Ja, det är inte alls osannolikt. Ja.
Och jag tror att Kostas tar det där. Kostas är grym. Shit, vad bra han är.
Hör ni mycket i podden då? Jag hade Lina Läsberg förut. Hon sa ju att McGregor kommer vinna om det är stående i början. Annars blir det länge så blir det förmodligen Khabib. Och Jörgen trodde ju också på McGregor.
Alla tror på McGregor. Ja. Det är helt otroligt med tanke på Khabibs fantastiska.
Vi pratar ju betting förut också om vem som ska vinna. Men det är ju som sagt då en programpunkt kvar som många har frågat efter. Det är...
Den sveper över sociala medier. Fighter-tävlingen. Och idag, då är det bara ni som kör, helt enkelt, som vi har gått in på. Och det, idag är det lustiga, mer eller mindre sanningar om kampsport.
Kör.
Ni kommer förstå vad det innebär. Elin, du kommer få vara först ut på att svara på det här. Nummer ett. När Sean Connery filmade James Bond-rullen Never Say Never Again fick han kampsportslektioner. Tränaren blev så sur på Connery en dag att han bröt hans hand. Vem var tränaren? A. Bruce Lee. B. Steven Seagal. C. Chuck Norris.
Kan det ha varit Chuck Norris?
Du tror på C, Chuck Norris. Vad tror du?
Jag säger också Chuck Norris.
Nej. Fel på båda. Steven Seagal.
Nej.
Tänk på det här, mer eller mindre sanningar nu. Så man vet inte hur det är sant det här är.
Det skulle komma logiskt med tanke på att han kommer från Aikido. Och gärna lite handelsritningar. Jag fattar.
Nummer två. Världens längsta boxningsmatch ägde rum 1893 och slutade med oavgjort resultat. Först var det egentligen en no contest. Hur lång var matchen? A. Då är det du som börjar, Mårten.
Ja.
2 timmar och 19 minuter. B. 5 timmar och 19 minuter. Eller C. 7 timmar och 19 minuter.
Den var A. 2 timmar och 19 minuter.
Okej.
Nej, jag tror den var 5.
Fel på två. Det saknar Hans. 7 timmar och 19 minuter. Lite kul fakta där. Alltså, matchen var i 110 ronder.
Men sluta. Nä?
110 ronder.
Hade de en skylt för varje rond som någon
det,
sprang
det
runt med?
Det tror jag inte. Men folk ska ha somnat skylt i publiken i alla fall. Och de satt hela natten. De kom dit på vid middagstid och sen satt de hela natten.
Inte så kul att vara fighter.
Ja, men det är en hel arbetsdag liksom.
Okej, för på.
Intressant.
0-0.
Det här är spännande. Det här är jättespännande. Nummer 3. Picasso hade minst 2 älskarinnor. En gång sprang 2 av dem ihop i hans studio. Då krävde Picasso att de skulle fightas på något sätt. Någon fightingstil. Vilken stil fightades de här tjejerna? Var det duell med svärd? A. Var det B. stående fighting? Eller var det C. brottning?
Alltså, eftersom Picasso var en man så tänker man sig att han skulle ha tagit brottningen, för alla män vill ju se det. Men jag tror på svärd. Det känns...
A. Duell med svärd. Vad säger Mårten?
Ja, jag säger också A. Duell med svärd.
Alltså, ni suger.
Det är så jävla dåligt.
Hoppas det går bättre för er där hemma. I så fall hör av er och berätta det. Det var C. Brottning. Ja. Så du var inne på rätt spår. Men det hjälper inte, tyvärr.
Enda glädjen är att det är fortfarande 0-0. Skönt.
Fjärde frågan, Mårten. Suffragetterna känner du till?
Absolut.
De kämpade för bland annat rösträtt och så vidare som vi känner till. Och de tränade också kampsport. Mm. Vad brukar deras kampsportstil kallas? A. Suffragitsu. B. Suffraboxing. C. Suffrakarate.
Suffraboxing.
Okej, vad säger du?
Suffragitsu.
Och där har vi ett rätt av Elin! Suffragitsu!
Nej!
1-0 Elin.
Ja, okej. Yes. Sista frågan då.
Ja. Och blir det lika då här, då är det en utslagsfråga.
Ja. Aj, aj, aj.
Då har vi fråga 5. Elin, vi håller oss kvar vid den tiden. Sherlock Holmes är ju en mästare i en kampsportstil. Sir Arthur Conan Doyle stavade fel när han skrev det namnet på den kampsporten. Stilen innefattar boxning, jujutsu och käppfäktning. Vad heter stilen? Heter den A. Kanitsu? Heter den B. Bartitsu. Heter den C, boxjitsu?
B.
Fan, C, boxjitsu.
Och Elin hade rätt igen.
Yes! Det är jävla bra.
Ja, det var härligt. Har ni vunnit ändå?
Ja, det har hon vunnit. Det har hon vunnit.
Ja, jag tänkte säga B.
Framförallt om man får två poäng också på sista frågan där.
Ja. Felstavning. Det var så det var.
Ja,
det var
Sverige. Kommer ni inte ihåg reglerna? Ja.
Kära lyssnare, hör gärna av er och kritisera det här att det plötsligt blir två poäng på sista frågan. Jag fattar
alltså,
det.
Vi kan göra så här.
Nu fick du ju noll poäng ändå. Så ja.
Vi kan göra så här. Kan vi inte göra så, Elin, bara för sakens skull? Att vi tar den sjätte frågan ändå. Så får Mårten chansen och då får han två poäng om man tar den. Så då blir det lika.
Oh.
För goda sämjan här. Vi tar okay, nummer 6, Mårten. Du har inte tagit en enda fråga.
Nej, men du är så övertänd på
det. Liksom. Nummer 6. Oh. Varför gav tungviktsmästaren i boxning, alltså Jack Johnson, $100 till en polis när boten låg på $50? Var det A, han var så rik så han gav 100 istället för 50? Var det B, han hade bara $100 sedlar? Eller var det C, han skulle åka samma väg tillbaka senare?
Ja, men då säger jag C, han skulle åka samma väg tillbaka senare.
Jag tror också den.
Båda hade rätt där.
Ja, men det är bra.
Ja. Ja, härligt, du fick ett rätt i slut, Mårten. Det är en applåd. 2-0.
Där vill jag ju bara säga att jag bettade där. För jag visste ju att om jag säger samma som Mårten så kommer jag vinna.
Ah, det var sån ful knep.
Ah, smart.
Det var smart. Det är inte fult, det är snyggt. Det var väldigt snyggt. Men du sa ju sig svaret först och han efter, var det inte så?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Hörrni, bra där.
2-0 till Elin.
Ja, kul. Hoppas att du som lyssnat tyckte var kul. Vi kommer tillbaka med fler tävlingar från Simon Kölle. Jävlar vad späckat idag.
Verkligen.
Du, din bettingskola, jag gick nästan bort med den där med matematik och grejer.
Ja, men det, lyssna på det noga. Jag pratade fort, jag vet, men det är för att man måste få hinna.
Precis, hör på den en gång till.
Ja,
och vi håller i tummarna såklart. Först då såklart kul med Jörgen Pedersen här, va? Förut, om King of Kings. Och så håller vi tummarna för Lina Länsberg som går match i helgen.
Ja, men verkligen. En sak som jag vill säga det är att in, prata om vår podd, lägg upp den, sprid den sociala medier och in och rösta, eller om du gillar den, recensera den på iTunes, podcaster, ja, överallt. In och recensera, vi behöver mer så att folk hittar den här podden. Den är fortfarande den största kampsportspodden i Sverige, men den kan bli större, mycket större. Så in och gör det nu, ni, våra vänner åtminstone.
Våra fans.
Mamma,
våra fans.
Pappa, kom igen nu.
Ja, precis. Skriv gott om oss, snälla.
Och vill du höra av dig, då gör du det till fighterpodden@fightermag.se. Ja. Vi ska öppna brevlådan, tänkte jag, i nästa podd som är om 2 veckor.
Coolt.
Ja, då tackar vi Elin Blad för idag.
Tack så mycket.
Simon Kölle.
Tack så mycket.
Jag heter Mårten Söderström och därmed säger vi...
Oss!
Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.